här är Lilla Drevet, ett pratprogram om politik och samhälle som görs i samarbete med det vi i brist på bättre ord kallar Aftonbladet Kultur. Jag sitter här med ordinarie drevaren K. Svensson och vår hyfsat frekventa vikarie Moa Lundqvist.
Hej.
Hej på er.
Hej.
Jag tänkte att vi skulle börja veckans avsnitt med att prata om det mest oförlåtliga brottet en människa kan begå.
Våldtäkt.
Folkmord.
Landsförräderi.
Ja.
Kalla mig allt det där ni sa, men kalla mig inte faterlandsförräter.
Nej.
Okej, check.
Krigar man för IS eller andra liknande terrororganisationer så ska man kunna dömas för landsförräderi.
Visst får man en härlig illning längs ryggraden.
Det är ett kraftfullt ord, landsförräderi.
Ja, det är ju det.
Ebba Busch, ju... Four, Khaleesi, Mother of Dragons. Hon viker sig inte.
Nej.
Nej, men det känns som att det var kanske Haiby senast som var i riskzon.
Eller liksom, Haiby?
Eller vad heter han som låg med kungen? Eller jag tänker liksom att det är från den tiden. Fast det är klart att folk har dömts sen dess.
Ja, det är bara i krigstid, för jag tror inte att det har hänt sen... då 1800, början av 1800-talet eventuellt.
Men,
när Sverige ligger i krig med ett annat land.
Är det bara men, då man kan dömas?
Ja, men alltså Stig Bergling heter han väl. Han dömdes väl för spioneri. Men det är ändå inte landsförräderi för att då måste Sverige ha förklarat krig med en annan nation. Men jo, men Ebba i alla fall viker sig inte. Trots de här teknikaliteterna.
Nej.
Hon ska dömas för landsförräderi.
Ebba Busch Thor som hördes här. Det kanske var någon som inte... identifierar hennes röst.
Ja, men jag sa det också.
Oj, förlåt. Klipp bort.
Det är då hennes och Kristdemokraternas absoluta krav. IS-krigarna ska dömas för landsförräderi. Hon var med i Aktuellt här för ett par dagar sedan och debatterade detta med inrikesminister Anders Ygeman. Och då tänkte man ju, Ebba, unleash the fury. Visa nu den här slappa, dumma, naiva sossen som tror att man kan bekämpa IS med fler fritidsgårdar och kramar. Han hade inte vågat sätta in JAS-planen ens efter att IS hade ockuperat Bromma och halal slaktat hans mamma.
Nej.
Han hade sagt, nu måste vi hjälpa de här killarna att hitta en väg in i samhället. Fört ut i bostad och jobb och psykologhjälp.
Du raljerar nu.
Fler skilda badtider i simhallen. Då är det så vi kommer åt det här. med att de är i Bromma. Det är sådana insatser vi måste göra. Det hade han sagt. Visa honom, Ebba. Berätta vad man ska göra med frihetshatarna. Först när vi kom in på debatten. Anledningen till att de har den här debatten, det var att regeringen nu har presenterat sin nya strategi mot terrorism. Som bland annat då innefattat att kriminalisera resor, träningsläger och pengainsamling för terrorverksamhet. Och utökade befogenheter för dataövervakning och skärpta passregler. Så det är ju lite tuffare tag.
För vilka? För IS-krigare?
Eller för terrorister. Alla... Terrorister, ja. Alltså det kan nog också då innefatta nazister som åker till Ukraina.
Jo. Men de vet vilka terroristerna är. Eller jag menar, har de inte skärpt passkraven? Har de haft exakt lika slarviga passkrav som när vem som helst går över en landsgräns innan?
Jag vet inte. Jag antar att det är lite så här nya situationer som de har fått ändra befogenheter efter. Pressa mig inte om detaljerna.
Nej.
De har uppenbarligen skärpt det. Det är lite tuffare tag.
Ja.
Men jag hörde inget om landsförräderi.
Nej,
i det här som jag just sa.
Nej, jag hörde inte heller något om det. Nej.
Så på honom då, Ebba. Vad tycker du om regeringens strategi?
Jag saknar möjligheten att döma de här människorna som har medverkat till att mörda hundratusentals oskyldiga för landsförräderi.
Ja, samma som i det Almedalen-talet. Just det, då undrar man då regeringen. Varför denna beröringsskräck för det här mustiga, härliga ordet? Landsförräderi.
Om vi dömer dem för landsförräderi. Är det något ni har övervägt?
Vi har ju livstidsstraff för mord. Vi har livstidsstraff för terroristbrott. Det är inte fler mördare eller fler terrorister dömda för att du döper namn på det till landsförräderi. Landsförräderibrottet kräver ju att Sverige ska förklara krig mot en annan nation. Annars är det flera år av utredningar och lagändringar som krävs om man ska kunna göra det.
Aha, är det som tidelagslagen?
Ja, just det.
Är det en rimlig parallell?
Det är mer en känsla att man vill ha in den lagen. Det kommer inte göra någon skillnad i praktiken.
Fast om man hittar ett sätt då att ligga med ett djur som inte är djurplågeri eller hittar ett sätt att vara terrorist utan att bryta mot någon annan lag än landsförräderi.
Ja, just det.
Det är den luckan du ska täcka upp, den här nya landsförräderilagen då.
Inte begå liksom något dödligt våld, nej, alltså terrorverksamhet.
Eller planera något i lönndom, eller vad man nu inte fick.
Fast det är icke-dödlig terrorism är också olaglig förmodligen, om man gör någon så här dataattack eller något.
Det måste finnas någon gräns för vad man får kalla terrorism. Det måste vara lite olagligt tycker jag. Annars tycker jag dålig terrorism.
Mm. Ja, men det är en ganska bra parallell. Men det är, det är ingen skillnad i praktiken, eftersom att det är livstidsstraff hur som helst. Mm. Oavsett om det är
låter inte lika kraftfullt.
Nej.
Det låter väntat. Att det redan var något sorts straff på att skära halsen av en fransk journalist.
Ja, men också det är exakt samma straff. Mord, terrorism eller landsförräderi. Alla har livstidsstraff som högsta straff i straffskalan.
Men då tycker jag man kan byta så att det låter lite snyggt.
För all del. Ja. Men det är ju då att det kommer bli mer krångligt, sa han också. Och vidga den här landsförräderilagen till att också omfatta tillfällen då Sverige då inte är krig med ett annat nation. Mm. Att det var flera år av pappersarbete.
Just det,
var...
Med den inställningen hade vi fortfarande haft vänstertrafik. Om det inte är det vi har, jag vet inte. Det vi inte har, hade vi haft. Den viktigaste lagen.
Sluta kokettera med hur lite motorkiller du är. Men det märkliga i den här aktuella debatten, ni märkte ju att hon gick lite på pumpen här.
Mm.
Ja.
Men det är att samma replikskifte återupprepas. Hon låter sig bli ägd så här en gång till. Borstor säger att han är en flat slapptask och att vi behöver en redig liksom, landsförräderilagstiftning för att få ordentligt straff igen.
Mm-hmm.
Poängen mellan landsförräderilagstiftningen är just den att den både har en viktig signalverkan, den har en mycket tyngre straffskala och den innebär också att vi kan döma personer som bevisligen medverkat på något vis till organisationer eller stater som utgör den här typen av hot mot Sverige. Det når inte de förslagen som regeringen har presenterat idag.
Det finns ingen tyngre straffskala än för mord och terrorbrott. Det är livstid i straffskalan. Det är inte några tyngre straff för landsförräderi. Det skulle vara en långsam omväg.
Det är samma straffskala, Ebba. Fortfarande. Precis som det var för 90 sekunder sedan. Då jag konstaterade det förra gången. Har inte ändrats. Och jag undrar, är det så att Ebba Busch Thor hela tiden har tänkt att om vi dömer dem för landsförräderi, då får vi döda dem? Alltså hon har bara förutsatt det, att det måste vara så, inte brytt sig om att kolla upp det. Det är därför det här har pågått, att hon har drivit det hela tiden.
Ja, det låter rimligt.
Det låter som ett sånt undantagsstraff som du kanske så här, enligt någon kvarglömd klausul får man ställa upp någon och skjuta den också. Om man erbjuder en sista sig och binder för ögonen.
Ja, precis. Ja, men för att det hängs kvar sen liksom, Vasatiden eller sånt här, en sån lag. Så här, som de upptäckte på Island för några månader sedan om att det var lagligt att döda basker på Island. Fortfarande. Det är det Ebba har tänkt.
Då är det år som tar för att ändra en sån lag. Massor av pappersarbete.
Men det var ju också lite grann... Om det hade varit dödsstraff, det var ju därför jag också lite grann kittlades av tanken på att Ebba Busch får Khaleesi, Mother of Dragons, skulle döma dem för landsförräderi. För jag är inte för dödsstraff för någon egentligen.
Nej.
Men det är ju något med IS. Alltså jag bara hörde på radion för några dagar sedan ett inslag med Margot Wallström och någon jesidisk farbror som berättade om IS-skräckvälde.
Mm.
Och det är så jävla vidrigt.
Mm. Mm. Så du tycker, om man har gjort något riktigt dåligt, då kan vi ha dödsstraff.
Nej,
om det är riktigt, ja, men om det är riktigt dåligt, Ola.
Inte egentligen, men det har nått ändå, den tanken på att få döda dem. Ja, men det var så vidrigt. Det var så helt gränslöst mördande och våldtäkterna och så här, hålla små barn som sexslavar. Men det är fan inte okej det de håller på med, IS.
Du måste komma ihåg, Ola, att det är samma strukturer där som här. Det är ingen skillnad. Ingen skillnad, Ola.
Sluta kidnappa det här tillfället för att... Du har det där 15 år gamla
skämtet. De kanske slänger en bög från ett klocktorn. Men har du varit enda bögen i en svensk skolklass? Det är exakt samma sak.
Men ska du någon gång förlåta? Skyr man för det här? Men jag tänkte att det är inte okej.
Det kan man med säkerhet säga.
Här. Och jag tänkte att jag kan säga det för att det har framkommit lite klagomål från höger.
Mm-hmm.
Om att så här, popvänstermuppar och svenska feminister är för dåliga på att avstånd från IS.
Just det.
Lade ni märke till den debatten?
Ja, jag lade märke till det.
Att Jenny Nordberg på Svenska Dagbladet skrev en text med rubriken Feministerna tiger om IS nya medeltid. Hon skrev: kvinnor som är offer för IS har inte ens fått någon egen hashtag.
Nej, det är ju sorgligt. Det är ju ett misslyckande.
Ännu mindre handling från politiker. Ja. Men Busch Thor kräver handling när det gäller det här.
Är ni beredda att till exempel bistå med JAS plan om det efterfrågas?
Det har ju inte efterfrågats, så vi får ta ställning till det om det skulle efterfrågas.
Ingen har begärt JAS plan. Det som folk faller offer för IS framför allt har begärt av Sverige är väl asyl. Mm. Så vitt jag vet. Och det är ju möjligheten till det som så här Svenska Dagbladet och Kristdemokraterna och liknande vill begränsa. Och det är ju möjligt att de här människorna som hotas av IS inte själva vet vad de bäst behöver. Att det kanske är JAS-plan och hashtag. Men i och med att de ändå inte har begärt det, är det ändå lite så här kaxigt tycker jag att så här peka finger åt vänster mot de människor som då i större utsträckning än själv vill ge IS-offren det de begärt. Alltså lite kaxigt att vara så säker på att när historien skrivs, då kommer domen falla hårt. Den kommer falla hårt. Inte över de som underlät att erbjuda en fristad, utan över de som underlät att skapa hashtaggen backa yazidierna. Men skitsamma, det var ett sidospår. Ja. Det jag sa var att IS är så jävla vidriga.
Ja.
Så därför var det något då som kändes härligt med att de skulle dömas för landsförräderi.
Mm.
Om det då innebar att Ebba Busch Thor, Madre of Birger, som hennes son heter, att hon skulle, jag menar, att om det innebar att hon skulle sitta på en tron på Sergels torg och ha fångade IS-krigare framför sig och sen så här göra tummen ner.
Och då skulle, hade du...
Då hade jag inte varit för dödsstraff, men det hade nått. Att den uppeldade pöben skulle få spela fotboll med deras huvuden sen. Obs, egentligen inte.
Nej.
Mot dödsstraff. Men det hade nått.
Även din starka princip att vi är helt emot dödsstraff har en horisont som vi skymtar där långt bort. Där går solen aldrig ner.
Den hade nått. Ja, den hade nått den här visionen då om liksom hur de här skulle kunna dömas för landsförräderi. Men nu när det visade sig att det bara var samma.
Att samma det byråkratiska
process. Att det var en vanlig svennelivstid hur som helst. Mm. De ska bara sitta i liksom någon verkstad och ha metallslöjd med änglamördaren. Det var det.
Då, lära då får, för livet.
Ja, då får du inte den här episka känslan som jag såg framför mig. Med Ebba Busch Thor på en tron. Men så nu är det då helt meningslöst med landsförräderi.
Mm.
Men är det inte också lite så här konstigt att ha rubriceringen landsförräderi om man vill visa sig kraftfull? För jag tror att för de flesta svenskar så, liksom, så klingar inte landsförräderi värre än mord eller terrorism.
Nej, det klingar lite gammalt gör det väl mest.
Ja, jo, precis.
Det är som sagt, det är ett kraftfullt ord, men mord låter ju också väldigt kraftfullt.
Mord låter ju som att det är liksom bland det värsta.
Ja, men det fanns liksom en tid då kanske liksom, då fatrelandsförräter automatiskt ansågs vara sådana som hörde hemma i helvetets nedersta krets. Men just, det var innan första världskriget.
Men du har ju efterfrågat en starkare nationalism. Det kanske kommer med sånt här.
Ja.
Att det kommer kännas hårdare att förråda sitt land.
Ja, men på ett sätt så är det positivt i den utvecklingen då. Mm. Men jag undrar bara liksom, som politisk kommunikation, hur väl det faller ut. Alltså det klingar ju lite komiskt nästan, bara med så här landsförrädare idag.
Det känns som han har ritat liksom en riktig så här nidbild av kungen.
Ja, men det är nästan
kungen tappar byxorna.
Det är så här skönmåla IS liksom, att IS är som Carl Johan De Geer eller någonting. Vad reducerar de till det? Ja, men för att landsförrädare idag, det är ju någon så här liksom mellanmjölksrebellet över det nästan. Alltså som att gå med i republikanska föreningen eller förespråka att det ska vara tillåtet att röka på uteserveringar. Det är bara så här, man är så här lagom tuff.
Mm.
Alltså så är det ju varje 6 juni att varje svenne blir rebell. Även de ängsligaste i en sociala medierflöden kan ju dela den där jävla Carl Johan De Geer kuken på svenska flaggan bilden.
Just det.
Helt safe för det.
Ja, men jag tror den, om man bytte ut den mot att det stod kanske så här Sverige istället för kuken, så skulle det vara mycket mer starkare.
Ja, just det.
Att vara nationalist idag än att inte vara nationalist.
Ja, verkligen så otroligt mycket mer av ett provokation och risktagande.
Säg att ordet kuken är mindre starkt än ordet Sverige.
Hon bara twittrar ut hurra för Sverige på 6 juni.
Bara. Det är det här som normaliserar. Stoppa upp flaggan i röven. Helt okej. Okay. Han skrev Sverige på svenska flaggan.
Nåväl, det var lite mot idag på jobbet för Busch Thor. Ja, men som du sa, det här med efterfrågan i nationalismen, jag tror jag kommer återkomma till det här lite senare i programmet. Mm. För vi pratade ju om det lite löst, som sagt, förra veckan om nationalism, och vi ska ju göra av den här härliga känslan när John Guidetti kysser flaggan.
Just det.
Hur ska vi kanalisera den känslan?
Hur ska den bli något bra?
Och om det är så då att Busch Thor kanske är något på spåren när hon lyfter fram frågan om landsförräderi. Och att det kanske är, man ska problematisera hela det här då, att det är så jävla mainstream med att skriva kuken på svenska flaggan. Mm. Ja, skitsamma. Om ni ska prata om andra saker.
Yep.
Fan vad roligt. Nu kör vi igång. Eller vi fortsätter om vi redan är igång.
Hörrni, SVTs ganska nya, ganska unga och bara ganska snygga vd Anna Stjärne. Känner ni till henne?
Nej.
Nej. Hade jag talat så om henne om hon varit man?
Nej, kring
den. Nej, aldrig i livet.
Fy fan.
Ni kommer aldrig höra mig beskriva Mats Svegfors som vacker. Och tydligen inte heller Anna Stjärne.
Nej.
Hon har en vision. En mångfaldsvision för SVT.
Oho, ja.
Känner ni till det här?
Nej.
Nej, men jag trillar inte av stolen.
Nej, det låter Nej. Ganska väntat.
Det är ju därför SWAT-gruppen har bildats internt på SVT.
SWAT?
Ja, de kallar sig SWAT-gruppen.
Jag vet vad SWAT står för,
ja.
I normala fall.
Ja, i normala
Special Weapons and Tactics.
Precis.
Och det är inte för att jag är en creepy kille. Jag kan för mycket om militär.
Special Weapons Attack Team står det för ursprungligen. Jag har inte riktigt hittat vad det står för. Men jag tror att de vet att det också står för Special Weapons and Tactics.
Mm. Alltså de har inte förkortat någonting, utan
inte,
de har bara
alltså, jag vet inte hittat vad det skulle. Jag har googlat runt lite, inte supermycket, för jag tänkte att det är nog mest ändå att det var att det skulle låta lite häftigt.
Mm.
Att det kanske är lite grått att jobba med en mångfaldsvision internt på SVT. Så att man då
spicer upp.
Ska inte säga spicer upp med det häftigaste man kan komma på.
Mm.
Enligt visen, här är min vandrande pinne Hannibal. Jag fick operera bort en testikel, men den jag har kvar kallar jag kungen. Det är på det sättet. Att det kanske blir lite grått ändå att syssla med mångfaldsfrågor internt på SVT.
Det är väl en lång, stolt tradition på SVT det här.
Det är ju
med
det.
De tuffa namnen som alltid övertygar oss om att innehållet också är tufft.
Mm. Men för att undvika den här då misstänkta gråheten, så har de tagit in världens färgstarkaste kulspruta med tryck på kul. Malmö-hiphopparen Behrang Miri.
Oho.
Känd från Melodifestivalen och Tintin i Kongo. Jalla kompis, kanske han säger när han träffar Hanna Stjärne. Tycker du om bröd? Jag ska visa dig bästa bröd. Och så är de igång. En sån härlig Malmö-hiphoppare. Pride-festival, tack gärna. Men nu är han inne då för att vässa mångfaldsarbetet. Skarpt som ett svärd ska det vara.
Mm.
Det här är SWAT-gruppen. Inget flum nu. Inte bara massa snömos. Inget flum. Så i en intervju i medievärlden visade Behrang Miri att han har de här kvaliteterna som behövs. Det kommer inte bli bara massa flum och snömos. Så här säger han. Vi är väldigt projektorienterade i Sverige. Men jag tycker det är problematiskt med projekt. För en förändringsprocess går inte att projektisera. Och tidsbestämma. Utan det handlar om att arbeta långsiktigt, systematiskt, om att sätta konkreta parametrar.
Okej. Mm.
Projekt är lite problematiskt. Här gäller det att sätta upp konkreta parametrar. Inte hålla på att projektisera. Behrang är här för att strukturera upp SWAT-gruppen.
Men det går inte, vissa saker går inte att projektisera.
Nej. Vad sitter du och slöar för? Nej. Mångfaldsarbetet håller på hela arbetsdagen. Då är det arbetsglädje på, timmar vid skrivbordet, åka skateboard, äta falafel. Kan du göra på fritiden, Ola.
Men det är kul att vi ska hålla på med saker som inte ryms inom paraplybegreppet projekt.
Nej.
För att det finns, man tänker att det inte finns något luddigare beskrivning utav något än projekt. Men det här är liksom, det här är ut, det här, vi ska göra saker som inte kan definieras som projekt på något vis.
Det svårt att veta vad det är. Det är ju konkreta parametrar. Sitter du och projektar, din jävel? Ett citat till.
Hur ska jag undvika att projekta?
Vi kan se till arbetsuppgifterna. Uppgiften är inte att stryka medhårs. Snarare utmana traditionella synsätt inom området. Hoppa ner lite här. Exakt vad teamet ska göra är dock inte bestämt på förhand.
Nej.
Vadå inte bestämt på förhand? Ni ska ju stryka, inte mothårs. Andra hållet. Utmana traditionella synsätt inom området. Mm. Det är ju arbetsbeskrivningen för SWOT-gruppen. Eller hur?
Ja.
Inga krusiduller, inga flum, konkreta parametrar. Gå på de här traditionerna. Ni vet den här stolta traditionen som finns på SVT. Att kommer det någon med utomnordisk bakgrund så säger cheferna, stick härifrån. Stick. Det här är en arbetsplats för vita. Den här traditionen som finns på SVT.
Läser du upp hans citat nu?
Nej, men jag talar bara om en tradition som SVT nu har gått med på att den finns och den måste krossas. Den ska brytas ner av SWOT-gruppen. Det blir inte bara massa snömos och snack den här gången, utan det är konkreta parametrar som SWOT-gruppen jobbar med. Inga flum, inga färdiga svar. Alltså inga svar på det sättet att de kommer vara färdiga.
Men
när SWOT-gruppen drar sig tillbaks.
Ja,
då kommer det inte ligga en massa färdiga svar och skräpa. Det fattar med vem som helst. Att SWOT-gruppen lämnar ingen efter sig.
Det är bara ett flöde som pågår.
I texten förklarar Behrang Miri att gruppen inte har som ambition att servera färdiga svar. De vill hellre få igång diskussioner kring frågeställningar som ofta kan uppfattas som både besvärliga men i allra högsta grad nödvändiga för att SVT ska kunna behålla sin relevans. Mm. Det kommer bli superjobbigt, superduper besvärligt när Behrang Miri presenterar resultatet. En del hårda sanningar kommer slungas över borden. Det är frågeställningar som är mycket besvärande för oss, säger en SVT-chef och lossar på slipsknuten. Torkar sin svettiga panna. Behrang Miri har just serverat ett ofärdigt svar. Hur ska vi mixa upp den här soppan? En same, en hockeykommentator, ursprungligen från Zimbabwe. Varför inte? A-ekonomi. Du där i rullstolen, rulla hit. En tjej från Kurdistan. Nu börjar det lukta gott om denna gryta. De flesta är ju både lite för och lite mot särbehandling, inkvotering. Eller hur? Man är liksom inte så här helt svart eller vit i den frågan.
Ja, de flesta,
tänker jag, att det är en sån svårig. Jag kan liksom fatta hur båda sidor tänker.
Mm.
Var lite för och lite emot. Behrang Miri är 100 000% för.
Men han skulle ju inte ge några färdiga svar.
Nej.
Han skulle bara ställa frågor.
Nej, men det är frågor.
Så han kommer inte att säga, nu ska vi ha en same här.
Ja, men det här är kanske en av de besvärliga frågeställningarna. De personer som svarar på jobbannonser och senare kommer på intervju, de är ofta från samma sfär som de som redan jobbar på SVT. Ni förstår. Mm. Det är bara de som söker jobb som får komma på anställningsintervju och därmed kan bli anställda.
Mm.
Och det är lite väl höga krav att ställa. Att folk som vill jobba på SVT också måste söka jobb på SVT för att få det jobbet. Hur ska vi göra med alla de som supergärna vill arbeta för SVT, som har alla nödvändiga kvalifikationer och kompetenser men inte kan tänka sig att söka jobb på SVT? Hur gör vi med dem?
Är det återigen, är det hans citat?
Det är inte helt hans citat. Han vill veta hur vi gör med dem som inte söker jobb på SVT, men som ändå kan ha kompetenser som är viktiga.
Mm, just det. Mm.
Enligt SWOT-gruppen gäller då att se över hur och var SVT annonserar efter folk. Jag testade att gå in på Arbetsförmedlingen och söka på SVT.
Ja.
Det visade sig att det var där SVT annonserade. Nu gäller det att få alla de som inte kommer från en privilegierad vit medelklass som jag att förstå att det är på Arbetsförmedlingen som arbeten förmedlas. Om det bara fanns någon slags ledtråd i Arbetsförmedlingen. Det verkar för uppenbart, tycker jag. Platsbank, nej. Nej, där är bara en massa jobbannonser. Bäst att leta vidare.
Ja, men du jobbar gratis åt Berangmir.
Jag tänker, detta kanske är en av de besvärande frågeställningarna. Han vill ju fråga sig, hur gör vi med dem som inte söker jobb till SVT? Ska vi ge dem jobb eller hur ska vi göra? Chefen tittar på Berang som rättar till kepsen och säger ja, hur tycker du vi ska ta tillvara på de kompetenser som finns men som inte vet hur man söker ett jobb? De kompetenserna. Varför skulle inte de kunna göra Uppdrag granskning? De är väl exakt lika bra. Alla är väl bäst? Chefen lossar på slipsknuten ytterligare. Badar i svett. Det här var en mycket besvärande frågeställning, Berang. SWAT-gruppen checkar ut.
Oj, dörren. The mission accomplished. Där.
Man kan tro det, men i dörren vänder sig Berang om och säger att han, citat, är hoppfull ändå. Och säger att han ser en förändring inom SVT. Ungdomssatsningen Edit, som lanserades i våras, beskriver han som ett steg i rätt riktning. Slutcitat.
Du tycker att det är rätt som punchline. Det var så roligt att se Edit som ett steg i rätt riktning. Vi bara säger det, sen så skrattar vi. Slår oss på knäna och skrattar.
Jag vågar inte säga någonting.
Nej, du ska inte säga någonting. Du ska inte säga. Det är jättebra sagt.
Men att det är problemet att det är liksom för mycket bara vita medelklassmänniskor helt enkelt i, som syns i SVT. Det kanske, jag tänkte att det kan vara bra en sån där SWAT-grupp som är där och förklarar för SVT-cheferna att de här kronlövsystrarna, de är ju vita.
Ja, någon kunde säga det.
Jag tror Igge har fattat det. Jag har också tänkt att de inte är det. Så var det någon som sa det till mig. De är ju vita. Så jag bara, nej.
Då börjar man säga, de är kronlöver. Ja, just det. Det låter fan inte persiskt. Nej.
De var bara så övertygad. Det ser persisk överklass swagger. Jag trodde. Jag hörde inte att de heter kronlöver. Att man, jag kanske får en falsk tro på SVT att de har täckt in någon slags mångfaldsmål med hjälp av full patte. Men det har ju faktiskt inte hänt. Nej, så tänker jag att det är bra att Berang Mir är där och säger så här, ops, de är vita.
Som ni säkert vet så är den dömda serievåldtäktsmannen Hagamannen nu villkorligt frigiven. Det kanske ni har hört.
Ja, väldigt mycket har jag hört det.
Ja, det har varit mycket snack. Han har suttit inne i 9 år, vilket är 2/3 av fängelsestraffet. Och han har skött sig bra, vilket innebär att han då får avtjäna resten av straffet ute på en slags prövotid. Så funkar det med fängelse. Det är inget särskilt med hans fall. Utan...
Du har inte extra snälla mot Haga.
Nej, precis. Utan nej. Det är lite så. Mm.
Man ska ha gjort bort sig lite för att man måste inte få den här 2/3 utsläppningen.
Precis, man måste ha ballat ur riktigt, ja, riktigt ordentligt för att inte få villkorlig frigivning.
Han höll sig skinnet.
Men den villkorliga frigivningen som Hagamannen fått har rört upp väldigt, väldigt starka känslor. Mm. Tidningar rapporterar om att han har fått hjälp att ta körkort, ska påbörja någon yrkesutbildning. Det gör ju folk rasande när de hör det. Många tycker att hans återanpassning in i samhället borde innebära att han får gå i kära och fjädrar över torget varje dag tills han dör av ålder eller ångest. Mm. Många känner att det hade varit en rimligare återanpassning.
Ja, ja. Mm.
Och det verkar finnas liksom en stark oro att kriminalvården inte har gjort tillräckligt i det här fallet. Det späs på också av att kriminalvården döper sina rehabiliteringsprogram på ett väldigt osmidigt sätt. Jag ska läsa här för er. Lindgren har varit skötsam under hela anstaltsvistelsen och genomgått flera behandlingar. Bland annat kriminalvårdens relations- och samlevnadsprogram ROS som ges till sexbrottslingar. Varför ger ni en ROS till sexbrottslingar? Ja, skriker folk från gatorna. Ska ni ge honom liksom, ska han genomgå demokratier i omvärlden-programmet? Diplom, ska han få det? Skriker folk upprörda.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Håller ni på med? Vakna, säger man.
Ja, ja. Nej, det finns ju ingen anledning att döpa det till ros.
Nej, döp det till tagg kanske. Ta bara något som låter lite hårdare så folk inte behöver bli så rädda. Men hur som helst, Hagamannen dömdes till fängelsestraff och inte rättspsykiatrisk vård ju, eftersom att han inte kvalificerades som psykiskt sjuk. Den rättspsykiatriska utredningen slog fast att han inte visade tecken då på djupare depressivitet, svår ångest, vanföreställningar eller hallucinationer. Det många noterade var ju att han däremot visade tecken på att leva ett dubbelliv, där han år 1999 till 2005 var en fungerande familjefar, men även en sexualsadist som upprepade gånger söp till och gick ut och överföll, våldtog, knivskar och misshandlade kvinnor. Tydliga tecken visade han ju på det. Mm. Och många liksom tänkte kanske på det.
Att han hade så himla dåligt ölsinne.
Ja, så oerhört. Nästan misstänkt dåligt. Ja.
Men det är konstigt det där då, för att han har ändå fått diagnosen att han är sadist, sexual sadist. Mm. Men det är inte nog för att få psykiatrisk vård, utan då ska han ha
då måste han kanske ha jättemycket ångest. Många är ju också så att de får inte ångest. Han till exempel, ja. de noterade när de gjorde utredningen att han inte verkade ångra sig på något sätt och sånt. Så han hade ju ingen ångest. Så att, han beskrev att det var väldigt främmande det han hade gjort. Han förstod det inte riktigt själv. Men det,
och de har liksom sagt att han har en stor återfallsrisk. Eller jag förstår inte när man kvalificeras för psykiatrisk vård. För det här låter ju som en så här, som ett klockrent tillfälle då, att någon inte har bearbetat det på något sätt, inte visar något tecken på ånger och det är stor återfallsrisk. Att det låter
ja,
som
man
en
kan
sån
tycka det.
Fall då man ska det är väldigt mycket stating the obvious nu, antar jag, som alla har sagt om det här. Men det är ju konstigt.
Ja, men precis. Men i juridisk bemärkelse, det kan ju, vi är ju inte jurister, vi som sitter här. Så vi vet ju inte. Det är liksom, i juridisk bemärkelse räknas inte de här tecknen som han visade upp just som att man är lite psykiskt off. Nej, utan det räknas som att man är lite av ett fyllo. Man får skärpa sig. Sluta bli dumfull, säger man. Mm. Bli inte så full så att du förstör
på
det här sättet.
Ta varannan vatten.
Mm, precis. Och det är uppenbart att det finns en rädsla kring hur Hagamannen hanteras. Kanske på grund av att vi också har en oerhört lång tradition av att inte ta problem som drabbar specifikt kvinnor på så stort allvar. Endometrios, att bli tjock av en smoothie-diet, sexuellt våld och att få diarré av Charlotte Perrellis proteinpulver för kvinnor. Det är några exempel på kvinnoproblem som samhället blundar för. Inte blundar kanske, men kisar.
Det kanske inte är en setup, men det är också att vara skyldig att inte ha tagit reda på.
Ja, men många
det görs ingen forskning på Perrellis proteinpulver.
Nej, precis.
Om man forskar på manssjukdomar.
Ja, man forskar på manligt proteinpulver kanske. Ja. Så många är rädda för att man tänker att sexualförbrytare kommer undan och kan fortsätta skada kvinnor. Mm. Eftersom att det hotet inte tas på tillräckligt allvar. Och när kvinnor liksom får diarré av Charlotte Perrellis proteinpulver för kvinnor, så är man sådär rädd och tänker det kanske var mitt eget fel. Ja. Det finns kanske en anledning. Och så vidare. Det är ett sånt samhälle vi lever i, så rädslan är ju begriplig inför detta med Hagamannen. Men den hetska stämningen kring Hagamannen, kring hans villkorliga frigivning, har fått vissa konsekvenser kan man säga. Mm. Som att han blev misshandlad ganska direkt efter att han hade kommit ut. Och efter det startades även en insamling på internet med pengar som ska gå till dem som misshandlade honom som ett pris. Det är ju, man får känna som man vill inför det.
Ja, absolut, absolut.
Men det kan kännas pytt. Det är lite som att det är en slags lynchmobb som,
ja, lite
som
så.
Sätter,
för man trodde ju att om den lynchmobben någon gång skulle komma så var det väl inne i fängelset.
Ja, men
det är lite underbetyg tycker jag till Hagamannens medfångar. Och den traditionen som finns där, som borde vara mycket starkare än i samhället.
Mm. Men han nu tror jag fick stryk där någon gång. Det var han och änglamördaren var ju kompisar i fängelset.
Just det.
De bara satt och slöjdade. Ingen ville vara med dem.
Nej, de står lågt i kurs. Men nu när Hagamannen är en delvis fri man så går han alltså inte säker. Han måste ständigt höra att han ska hålla låg profil för att inte bli skadad och misshandlad. Man försökte ju få honom att hålla sig från Umeå till exempel för hans egen säkerhet.
Exakt, men det är så jävla spooky med Hagamannen där att inget går in då. Att det inte går in att han har gjort det här och att han bara, jag ska bara vara i Umeå nu. Jag ska bara jobba.
Men jag tror att det är ju ett superbetyg till Umeå kommun. De skulle nästan använda Hagamannen i någon sorts här kampanj. Att
så här bra
jag är beredd att ta en golfklubba i huvudet för Umeå. Bara jag får bo i Umeå, björkarnas stad.
Jag längtar så mycket.
Men fara upp för mitt eget liv tänker jag bosätta mig i Västerbotten.
Men folks misstro då mot rättssystemet har ju nu resulterat i detta att Hagamannen nu måste leva som om han var en kvinna i Umeå under åren 1999 till 2005.
Just det.
Han måste varje dag möta skräcken i att aggressiva män kanske kommer skada honom.
Mm.
Från ingenstans kan de dyka fram och slå honom i bakhuvudet.
Just det.
Han måste känna skam och frustration när han måste läsa tidningen där en kriminolog från Umeå universitet säger citat: Hagamannen kan ha provocerat fram det här våldsdådet själv. Fast han inte vill så kanske han börjar tänka på vad han har på sig. Så ja. Den här vindjackan är lite väl stor.
Skriker. Den här stan. Känns den här stan liten?
Skriker de här jeansen. Här kommer en äkta sexualsadist. Kanske han är tvungen att börja tänka. Och det är ju vidrigt och inte värdigt ett modernt rättssamhälle. Så av den anledningen kanske man skulle önska att någon tittade närmare på det.
Ja, just det. Ja. Man ska få klä sig som en sexualsadist.
Annars lever vi inte i ett rättssamhälle.
Ja, som sagt så pratade vi lite grann om nationalism förra veckan. För att jag hade lyssnat på den här kommunistpodden Marcus och Malcolm. Där de pratade om det ämnet. Och då höll vi på att fundera lite grann på ifall det så att det behövs en ny progressiv nationalism. Hörde du det här, Moa?
Mm, jag lyssnade faktiskt.
Om att de andra partierna kanske måste utmana Sverigedemokraterna i nationalism. Vi pratade om ståndet. Du fick kring land.
Det är inte pratat
med. När John Guidetti i sommars EM-final smällde upp straffen i nättaket och sen kysste den blågula flaggan på sitt bröst. Att det ståndet fortfarande inte har gått ner. Nej, trots att du boxar sagt, på det varenda inte morgon.
Ja.
Gymnaster kan använda det ståndet som barr och gå upp i handstående på det.
Men nu känns det ju.
Jag har suttit med gåspennan och skrivit hela veckan. Spunnit vidare på det här. Du har ju deltagit i sådana här strongman-tävlingar och dragit lastbilar i det här ståndet. Men det har ändå inte rubbats. Okej, jag skiter i
nu är alla i rummet bekymrade, brydda.
Men det är de här starka känslorna av livsenergi och livsdrift som politiska rörelser exploaterar för att kunna skapa en rörelse.
Just det.
Ett demos, skapa en stor grupp människor. Och det här fick mig då att tänka på något jag hört den här slovenske filosofen och kulturteoretikern Slavoj Žižek prata om.
Okay.
Vet ni vem det är?
Ja.
Absolut.
Och allt är intressant att lyssna på. Man är så konstant osäker på om man är jättesmart eller bara världens äldsta gymnasieposör.
Men han låter väldigt mysig.
Han låter ju som en intellektuell, kanske det man gillar. Världen känns som att han är i ordning. Eller han ser ut och låter som en filosof. Att han har rufsigt hår och pratar engelska med lustig brytning. Och är så här hetsig och excentrisk. Ja. Han ser ut som en sån som ointellektuella. Tänk att en intellektuell ser ut. Det är därför vi gillar honom. apropå det här då med starka känslor som exploateras politiskt. Så har han en spaning om Beethovens 9:e symfoni.
Jaha.
It can be used by political movements which are totally opposed to each other. In Nazi Germany, it was widely used to celebrate great public events. In Soviet Union, Beethoven was lionized and the Ode to Joy was performed almost as a kind of a communist song.
Okay. Alla politiska rörelser har använt Beethovens nia, nästan. Han fortsätter att ta upp fler exempel som Maos Kina, Rhodesias apartheidregim, någon vänsterextremist gerilla i Peru.
Alla gillar Beethovens nia.
Idag är det Europeiska unionens anthem.
EU-hymnen. Vad spännande. Det här visste inte jag.
Inte jag heller.
Men det är då olika grupper som är bittra fiender, har motsatta ideologier, men de jobbar ju då med samma känsla.
This is how every ideology has to work. It's never just meaning. It always has to also work as an empty container, open to all possible meanings. It's, you know, that gut feeling that we feel when we experience something pathetic and we say, oh my God, I'm so moved. There is something so deep. But you never know what this depth is. It's a void.
Precis, magkänslan du får när du upplever något patetiskt och blir rörd.
Mm.
Den magkänslan är en empty container. En tom behållare som kan fyllas med vilket innehåll som helst. Alltså Beethovens nia eller John Guidettis straff är saker som rör dig på djupet, men de betyder ingenting. Och kan därför betyda vad som helst. Mm. Alltså du kan fylla dem med vilket innehåll som helst.
Men menar att det finns andra saker som betyder någonting? Eller vad är det frågan om?
Ja.
Jaha,
okay. Det finns det. Jaha. Betyder Beethoven kommunism eller nazism? Betyder John Guidettis kyssande av flaggan rädda Syrienflyktingar eller fuck Syrienflyktingar? Det är ju helt
up,
det är helt up for grabs. Mm. Vilket Sverige det är han kysser.
Mm.
Och Zizek exemplifierar det med att vi inte får avfärda så här alla element som nazisternas ideologi var uppbyggd av.
Okay.
Att det är inget så här liksom urfascistiskt med de liksom byggstenarna.
We should never forget that the large majority of these elements which we today associate with fascism were taken from the workers' movement. This idea of large numbers of people marching together, this idea of strict bodily discipline as our duty. The Nazis directly took this over from social democracy.
Mm-hmm. Men ja, tyska sossarnas propagandamöten såg likadana ut som nazisternas.
Mm.
Då att det är samma härliga känsla av starka, vackra, friska kroppar som reser sig som ett kollektiv och säger morgondagen tillhör oss. Känslan då exploateras för olika politiska syften.
Ja.
Exakt. Exakt hur ska den här morgondagen se ut? Men det är samma känsla.
Mm.
Att nazisterna liksom exploaterade typ en evig urkänsla. Därför tycker Zizek också att Rammstein är extremt politiskt viktiga.
Det är ett bra band.
Bandet.
Tyska bandet. Som då, de har ofta blivit anklagade för att de flörtar med nazistestetik.
Okej.
Okay. The minimal elements of the Nazi ideology enacted by Rammstein are something like pure elements of libidinal investment.
Rammstein reenaktar inte nazismen, men de reenaktar de här byggstenarna som användes för att bygga nazistretoriken. Och det är då så här byggstenar som så här kittlar libidon, så här livsenergin och driften. Men Rammstein då gör att vi kan få njuta av det här igen.
Enjoyment has to be, as it were, condensed in some minimal tics, gestures which do not have any precise ideological meaning. What Rammstein does is it liberates these elements from their Nazi articulation. It allows us to enjoy them in their pre-ideological state.
Rammstein alltså.
Jaha.
Mm.
Ja,
mm.
Ja, men att det finns då den här en libidinal urnjutning i olika tics och gester och rörelser.
Han älskar Rammstein.
men nazismen har fyllt de här tixen med sin ideologi.
Mm. Ja.
Men Rammstein befriar de här tixen från ideologin och så kan vi bara njuta av dem.
Ja, okej. Okay.
Mm. Stå och röra oss fascistiskt. Men det är inte fascistiskt.
Nej,
inte längre. Mm. Det är bara att vi rör oss och känner liksom
Libido.
Just det, urkraften.
Till Rammstein.
Men det kallas tydligen så här flytande signifikanter i forskningen. Sådana här saker som jag tagit upp. Alltså det är så här tecken som olika diskurser för en kamp om att ge innehåll åt.
Mm.
Alltså det är sånt som inte har en överenskommen mening. Då som Beethovens nia eller att John Guidetti kysser flaggan. Ett massmöte där vältränade människor marscherar och skriker i talkörer. Och det kan vara sådana tics, men det kan också vara så här ord. Då, att så här folkhemmet.
Mm.
Den svenska modellen, solidaritet, alltså sånt som väcker en slags positiv känsla men är ganska tomt, kan fyllas med väldigt olika politiskt innehåll. Nazisternas tics och gester är då eventuellt en flytande signifikant. Zizek menar det i alla fall, att Rammstein lyckas med att få det att kännas helt onazistiskt.
Mm-hmm.
Okay.
Yeah.
Så här, men däremot, man kan ju säga då till exempel att Hagkorset är ju inte en flytande signifikant längre.
Nej, det skulle vara svårt då.
Ja.
Fylla den med en annan mening just idag.
Precis, den är lite förstörd.
Ja, 1930 var den kanske, då kanske den var up for grabs fortfarande.
Just det.
Men nu betyder det bara nazism.
Ja.
Det går inte att fylla den längre. Den är full med nazist.
Samma med så här mausoleum. Att balsamera en död och lägga den i en glasmonter. För sent att befria den grejen från ideologin. Ja. Det är inte längre en flytande signifikant. Det betyder bara galen diktator. Och det är synd. För det är egentligen, om man tänker på det, inget fel.
Nej.
I sig själv att balsamera någon. Och typ lägga den i glasmonter.
Mao och katter folk balsamerar man nu för tiden.
Galen diktator eller galen kattkvinna. Så det är inte längre flytande. De har liksom nedlusar för mycket med sin ideologi. Mm. Synd, jättehärlig grej. Jag tror vi alla hade velat balsamera våra döda släktingar och vänner och lägga dem i glasmontor. Men vi gör inte det för att företeelsen har smutsats ner av Lenin och Mao och sådana tyranner.
Mm. Inte bara de döda, om ni förstår vad jag menar.
Ja. Något som kanske i grunden var härligt och positivt har de förstört. Någon gav upp kampen.
Varför är det ingen som förstör Beethovens nia om nazisterna haft den? Om liksom ryssarna haft den?
Nej, men det är för att ingen har släppt taget om den nu. Det har ju varit en dragkamp åt alla håll.
Ingen har fått den riktigt?
Nej, ingen har kunnat få den.
Tänk om EU lyckas ta den. Fan, vad gött.
Men det är ju det jag menar, om också man bara hade... För det är ju inte som att något förstörs bara av att en tyrann håller på med det.
Nej.
Alltså om man hade så här balsamerat Tage Erlander och kanske Belgien hade balsamerat någon helt vanlig premiärminister. Om man bara hållit på så. Det hade ju inte varit samma kanske som med Beethovens nia och balsamera döda ledare.
Nej.
Då hade inte det varit förknippat med det hemska. Då hade vi kunnat få njuta av det.
Jag tror ändå det hade kanske varit lite konstigt.
Njuta av de här minimala texten som skapar en liberal urkänsla.
Det hade blivit ett så himla lite deppigt museum. I landet skulle ligga folk tvångsmässigt åker med sina barn.
När jag tänker efter så egentligen handlar väl det här bara om att reclaima. Symboler man kan reclaima. Att vi så här, ska reclaima svenska flaggan från rasisterna och så vidare.
Mm.
Kunde bara sagt det istället för att använda ord som flytande signifikant. Och spela upp klipp av någon verig postmodernist. Det var det jag försökte säga.
Ja.
Men
det här,
nu förstår man bättre.
Man fundera på det här.
Vi ska ta tillbaka flaggan från rasisterna. Är det det du säger?
Ja.
Herr rektor på skolavslutningen.
Precis. En enkel spaning som jag har sockrat lite grann. Ja, men det var egentligen bara det jag ville komma till, det här med vad som är möjligt att reclaima och vad man ska hålla på och försöka reclaima. Sådär. Alltså, för det är något speciellt i Sverige är väl hur mycket så här vänstern och egentligen alla som inte är SD, hur mycket de så har lämnat walkover när det gäller liksom kampen och de här tomma symbolerna som väcker känslor. Kampen om att fylla dem.
Mm.
Att det, så här, ja, men det är stor skillnad jämfört med USA. För där är liksom ingen politisk kraft som släpper taget av amerikanska flaggan.
Ja, just det.
Det är ju en flagga, flaggornas flagga. Väcker starka känslor, kan betyda vad fan som helst.
Ja.
Näst, kanske inte riktigt.
Nej.
Inte kommunism kanske, men...
Nej, då, kommunisterna har släppt taget om flagga.
Många som vill släppa taget om vissa grejer.
Ja, men den är ändå ganska elastisk. Det kanske ändå kan betyda Roosevelts New Deal, socialdemokrati eller libertarianism.
Mm.
Och så här moraliska frågor, det kan ju betyda vad som helst. För och emot krig, för och emot abort, såklart. Det är så här.
Men de har ju ett bättre, de tror ju lite mer på sitt narrativ också, sin historia liksom.
Ja, men
Sveriges det... historia ska ju alltid så här lusas ner. Vi måste alltid berätta om vår skamfyllda historia.
Ja, men det är väl det som är lite min poäng då, att man måste ju ha ett narrativ man tror på, förmodligen, för att kunna skapa en politisk rörelse någonsin.
Men det var ju som vi pratade om. Ett gladare narrativ kanske. Det stoltare narrativ.
Ja, det var lite det vi pratade om förra gången, att med att när den folkhemsnationalismen kom, så var inte det en nationalism som fokuserade på historien utan på den gemensamma framtiden.
Mm.
Ja, men i alla fall, i USA finns ju så ingen politisk kraft som någonsin skulle komma på tanken att släppa greppet om flaggan. Jag lyssnar på sådana här Slate's Political Gabfest ibland.
Mm.
Har ni hört den?
Mm.
Att det är så här sådana liksom superverbala östkustmänniskor har gått på Harvard, vänsterliberaler, så här Aaron Sorkins runkfantasier. Och de är också så här
språkbruket, verkligen.
Och dagen då du till slut fick nog. Ja, men jag har också hört att, att de har så här skitupprörda diskussioner för att kanske någon republikan har anklagat någon de gillar för att inte älska USA.
Mm. Okay.
Och de bara så här, hur kan man säga något så sjukt? Så över alla gränser. Det är klart att han älskar USA. Klart att vi alla älskar USA. Den amerikanska flaggan fortsätter ju då verkligen vara en sån där flytande signifikant för att alla sliter i den.
Mm.
Men med den svenska flaggan är det ju så att progressiva krafter liksom har släppt greppet om den så mycket att den nästan är på väg att bli något sånt där som inte längre är up for grabs.
Mm.
Att det inte är då en sån här flytande signifikant. Den är inte förknippad med ett specifikt, eller den börjar bli förknippad med ett specifikt innehåll.
Mm.
Och det kanske inte spelar någon roll, men det är inte så lite konstigt med tanke på att vi ändå så här lever då i en nationalstat. Det är ju den grejen vi har att jobba med. Att det är så här, att det är vi svenskar som ska göra det tillsammans. Vi som bor på det här avgränsade området och har det här medborgarskapet. Vi ska förmås att betala skatt och följa en massa lagar. Och det känns som att den grejen kanske blir svårare att få till på ett smidigt sätt om man säger att vi är ingenting.
Mm.
Alltså det är bra om man säger kanske att svenskhet är inte det som SD säger att det är, men att säga att det är ingenting, alltså som, det känns, som många politiker gör, känns det som att man totalt backar ifrån hela diskussionen, att vi kan inte tala om svenskhet, det finns inte, det finns inget vi, det är en lögn. Är det inte lite okonstruktivt?
Jo, men jag tror det är väl just den liksom, ska man säga, motsatta definitionen, att det också blir en definition från något som alla är så himla rädda för att göra. Mm. Alltså för att definiera ett vi så måste man liksom verkligen ha ett dom också. Ja. För jag tror inte några är så här rädda egentligen för att säga så här, vi i Sverige. Men däremot liksom tala om de som inte är i Sverige, vad inte det är. Ja, det här var det tråkiga
ja.
Inputen på det här. Men det är väl bara så. Att det finns liksom ingen balle i den retoriken. Att ingen förstår att det finns ett motsvarande dom om vi ska ha ett vi.
Det här viet är ju liksom givet. Det är ju helt uppenbart att det finns. För att det finns de här människorna som är medborgare och ska betala skatt och för de här lagarna. Så att om man så här, ska mobilisera dem och så här, få den samhällskroppen...
Finns inga vi och dem. Det har du väl hört sedan du gick i skolan. Finns inga vi och dem.
Jo, alla finns
är
ju vi.
Alla är bäst.
Finns vi svenskar, alla så finns det inte Sverige. Men om man ska mobilisera dem så borde ju gå lättare om man liksom har något slags narrativ om vilka vi är och att vi är någonting som man kan älska. jag menar på riktigt. Alltså jag tycker, alltså med det här då att hålla på och säga så som har blivit helt mainstream, som vi pratar om, att alla kan dela Carl Johan De Geer och säga att allting bara är en lögn. Och det är inget fel med det, att hålla på med den så här, Carl Johan De Geer, kuken på svenska flaggan, så här, att man gör det om man är så här, liksom, om man är typ vi, eller att så här, konstnärer eller popmusik eller såna gör det, att man jobbar med sån cynism. Det är klart att den ska få plats, också få plats kanske inom så här, utom parlamentarisk vänster, sån politik. Men om man är så här, typ vänsterpartist eller sosse, de har ju ändå som sagt gått med på den här given vi har att jobba med. Man har bestämt att det här landet och den här befolkningen, de ska liksom betala skatt och för lagarna och bla bla bla, att det är vi som ska göra det tillsammans. Och säger man att det är ingenting liksom, det känns bara som så hjärndöd politisk retorik. Om man vill underlätta effektivitet i den här samhällskroppen, borde man kanske säga att det är något istället för inget.
Ja, det är en mer stabil grund att stå på. Något, i alla fall.
Vi är inget monster. Det går att älska oss. Så Stefan Löfven ska stå och skrika nästa 1 maj.
Det var det Fredrik Reinfeldt sa. Eller så är det här bara sånt som SD har skickat runt som ett citat ur sitt sammanhang. Men han sa att svenskhet är barbari. Någon gång.
Starkt.
Det är ändå, eller det enda som är ursvenskt är barbari. Att han har kommit utifrån.
Mm.
Och då jag har bara en sak att säga till Fredrik. Angående det. Det är faterlandsförräter.
Ja, fan. Det är bara bortstående bilbatteri och en kvart ihop med den.
Ja, men jag vet typ bara så jävla idiotiskt om Sverige finns och det är Sveriges mandat du söker och inte jobba med att vi älskar Sverige.
Ja, men
det är ju någon, det är ju någon stark logik i det.
Det är väl klart att alla vet att så här, det finns ju inga nationalstater på det sättet att de finns så som liksom, något man kan ta på i rummet finns. Men det finns ju, om vi alla bestämmer det så finns det ju som allt annat.
Ja.
Och det är ju, ja, jag förstår vad du menar. Men jag menar så här, den här Carl-Johan De Geer-cynismen går ju liksom bara på det första där.
Mm.
Egentligen att det är väl klart att det inte finns. Men och om det leker att det finns en överenskommelse så finns väl den också till slut.
Ja, särskilt om du är politiker måste du ju leka det. För det är ju det Sverige som vi då leker att det finns. Det är ju det du söker mandat för.
Mm.
Så det verkar ju så konstigt att låtsas som att det inte finns. Att det jag söker mandat för, det finns inte.
Vi spelar in här i Malmö idag.
Svar ja.
Vid triangeln. Lite en bit härifrån, vid Möllevången här i Malmö, finns det en plats som går under namnet Knarkrondellen.
Just det, jag bor precis där.
Ja, den, alla.
Alla bor alla, precis.
Alla bor precis. Och alla som inte gör det i den här stan känner till Knarkrondellen. Den ligger bredvid stans största skamfläck, den lagliga graffitiväggen.
Just det.
Där samsas barn och ofrivilligt barnlösa. För det har stadens politiker bestämt. Här får ni vara. Tack så mycket. Får inte måla utanför linjerna nu. Absolut inte. Ska vi inte göra. Ska inte måla upp. I flera månader stod det Kämpa Malmö över en hel vägg. Och det är ju bara häftigt på det där systerna Kronlöf-sättet som vi har varit inne på. Det här att man älskar sina politiker. Politik är cool. Bry dig. Jag har tagit ansvar. Fett nice att rösta. Sån är stämningen vid stans största skamfläck, den lagliga graffitiväggen. Men det ligger också Knarkrondellen, som boende i området Knarkrondellen klagat över. Har du varit med och klagat, Moa?
Nej.
Nej. Men andra boende som inte är Moa har klagat hos polisen, alltså Malmöpolisen, som bor i den här stan då och jobbar i den här stan, där alla känner till den plats som kallas Knarkrondellen.
Det överraskar mig, tänker jag.
Ja, men de har ju ryckt ut nu när de fått tips om att det pågår olaglig verksamhet vid Knarkrondellen.
Av alla
säger
ställen.
Du? Inte vid Knarkrondellen väl? Jo, ni måste komma. Vem hade trott att något sånt kunde hända vid Knarkrondellen? Vi skickar en bil omedelbart. Jag tycker det bara är intressant att man med polisen fick välja om de ville framstå som idioter som inte fattat att det pågått knarkhandel vid Knarkrondellen. Eller som lata, som bara inte gjort något åt det. För nu fick man då veta att det pågår knarkförsäljning vid Knarkrondellen. Ja, då var det ju en smal sak. Vad var det för insats som krävdes?
Det vi har sagt är att polisbilar på ledetid, när de inte är upptagna av ärenden, då ska man lägga den tiden i området. Och så har också skett.
Man ska vara i området. Det visade sig vara då området som kallades Knarkrondellen. Men det fanns fram till anmälan ingenting som talade för att det var knarkförsäljning som pågick vid Knarkrondellen. Nu fick man tips, då var det en baggis.
Och det har man gjort på olika sätt. Antingen så har man kört i området för att skapa trygghet, eller så har man klivit av bilarna och visat sig.
Men nu har de i alla fall då åkt runt och ibland till och med klivit ur sina bilar i området Knarkrondellen. Sett så att inget fuffens pågår i kvarteret Knarkrondellen. Jag tyckte det var lite kul. Vi kan runda av det här programmet nu så det inte blir för långt. Det ligger ju också, det har ju varit lite diskussion om det här, som ligger dagis precis vid Knarkrondellen.
Just det, att de små barnen har så nära tillgång till.
Lämnade in sina barn på dagiset, de valde det som låg vid Knarkrondellen. Och sen blev de supersura när de kom på att
det heter förskolan Knarkrondellen.
Det pågår tydligen någon sorts knarkförsäljning här. Det kan inte vara bra för barnen.
Förskolan Knarkrondellen. Avdelningarna Kanylen. Och... ja. Kommer inte på något annat.
Det hedrar dig.
Okej, vi rundar av det då. Jag heter Ola Söderholm. Ni heter K. Svensson och Moa Lundqvist.
Mm-hmm.
Tack för den här veckan. Vill du säga någonting innan?
Ja, bra att du sa det. Min stand-up-klubb Under jord, som är här i Malmö, i Tangopalassets källare, har premiär den 9 september. Och det finns fortfarande lite biljetter kvar på biletto.se/underjord. Så kom dit, det kommer bli jätteroligt.
Och det är ganska billigt.
Det är faktiskt, det är skrämmande billigt.
Kul. Ja, det här var en nationalistisk podcast för Aftonbladet Kultur. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då.
Hej.
Hej då.